Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Jag kan vara mig själv, så att säga. Connecta med min... Ja, men med din konstnärliga ådra.
Just det, den, ja.
Du måste se till att få ur dig alla känslor. Nu har du konstaterat det här med nykterhet som kan vara svårt.
Ja.
Och sen också det här ansvaret som du har för ditt djur.
Ja.
Men har du mer som du känner?
Jaha, vi har börjat.
Ja.
Vi har tydligen startat den här.
Jo, men det här är... Hej, lyssnarna. Nu hoppar ni rakt in i Gunilla Broders känsloliv. Allt började med... Vi befinner oss på Kanans trädgårdscafé.
Ja.
Som ligger i mina trakter, vet ni. Och nu kommer en liten hund till. Får vi se hur det går.
Jag ska mula in lite godisar här.
Det här är som när man... Nu kommer jag ihåg när jag hade med mig bebisar när jag jobbade.
Ja.
Det hade jag jättemycket med alla mina barn. De var på kollationeringar och möten och ditten och datten.
Ja.
Och för det mesta gick det väldigt bra.
Ja.
Men ibland, bland annat så hade jag med mig lilla Vera när hon var bebis.
Ja.
På radioteatern när jag skulle ha möte där. Och det gick inte. Plötsligt så, hon var på fel humör.
Ja.
Så hon gallskrek sig genom hela det mötet.
Ja.
Och då var det så roligt med liksom de som jag var på möte med. För de försökte, för då ska man ju vara så överseende och snäll. Och antagligen så ökade mina stresshormoner hela tiden.
Ja.
Vilket inte hjälpte. Vera blir ännu mer, hon kände ju att någonting, precis som en hund.
Ja, jag känner ju det nu.
Att något
jag
är
liksom som en spänd båge.
Och så vill man ju liksom vara, jag ville vara en bra mamma, du vill vara en bra hundägare. Du har minsann inte en hund som skäller på allt som rör sig. Nej, för du har uppfostrat Balto. Och Balto bara... Wah, wah, wah. Men nu går det jättebra, han har inte skällt en enda gång.
Vad stoppade du i Veras mun då när hon skrek?
Ja, men jag fick ju amma henne då.
Ja, just det.
Vilket också är jobbigt att göra framför typ radioteaterns chefsdramaturg.
Ja, det är inte helt avslappnat.
Nej, så till slut så gick vi ut i parken där utanför.
Ja.
Så somnade hon i vagnen.
Ja, när ni...
Så fick vi ha gå promenadmöte.
Ja, men det var ju flexibelt. Ja,
de fick anpassa sig till mitt pyttelilla barn.
Ja, men då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på Kanans trädgårdscafé i Bromma. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi.
Nu har din bok kommit. Grattis till den.
Den
finns ute på diskarna.
På diskarna, på nätbokhandlarna.
Ja.
Everywhere that you find books.
Alla älskar den här boken, verkar som.
Och det hade jag icke förväntat.
Men du var ju lite rädd.
Men jag var lite rädd. Dels för att jag har... Det här är ju liksom bok nummer 5 om man räknar med ljudboken.
Ja.
Stackars Birger och alla... Inte för att liksom... Det finns inget annat sätt att uttrycka det på. Alla mina böcker får bra recensioner överlag. Så dels är det liksom dramaturgiskt dags att trycka till mig lite, känns det som. Det är det ju, så det funkar ju. Och 2, jag har nog varit rädd att det här Tusensjönan var att ta ett steg för långt. Folk har haft tålamod med att jag har skrivit om seniora sexorger på Finlandsfärja. Barn som är bizarra, onda mammor. Och så, liksom, jag har ju tagit i. Vilket du säger säkert är en anledning till att folk har gillat det. Men nu tar jag ju i som fan och gör en satir, kan man säga. Som handlar om aktiv dödshjälp. Och där dessutom huvudpersonen är... relativt osympatisk skulle man nog hon har extremt osympatiska åsikter. Diametralt skilda från mina egna. Så hur mycket kan man utsätta kritikerkåren och sina läsare för? Men det gick jättebra. Och det märkligaste av allt är att den här boken är den, tycker jag, min redaktör i alla fall, vi sa det till varandra, att det här är nog vår flamsigaste bok, där vi liksom håller på mest och driver med saker. Och så ändå så har kritiken varit mer analytisk och så att säga seriös än någonsin.
Det är som att den ändå har liksom mer kontakt med samhället. Alltså på något sätt. På något sjukt sätt. Alltså så påminner den ändå i sin satir och i sina skruvade situationer ändå så mycket om det samhälle som vi lever om. Därför att vårt samhälle, så att det går att analysera samhället med hjälp av den här boken.
Det är ju faktiskt skruvat. Vår offentliga debatt är skruvad.
Mm. Och liksom tillståndet i samhället och privatiseringen av all omsorgsverksamhet och så vidare.
Allt är extremt. Mm. Oh, nothing new but the old mill stream, not the river but the stream. Jag måste bara fråga en grej. Nu när du får de här fina recensionerna, stiger de här människorna i din aktning nu? Eller känner du så här, eller kan du ändå tänka så här, det var ju trevligt, men de är ändå, alltså, vilka är det med? De som har, de kritikerna. Vad är det för känslor för dem liksom? Blir de så här, om du förut har kanske skrattat åt någon för att du tyckte att skrivit en dålig text. Mm. Alltså nu plötsligt, nu gillar de dig. Har du din uppfattning om dem förändrats? Så
det är ju väldigt intressant. Du ser
den här människan i ny,
ett nytt skimmer.
Ja, just det.
Nej, men allt beror ju på ett vad det är för, alltså vad man har haft för uppfattning om den förut, men också så tror jag att min syn på kritiker har förändrats mycket sen jag just började hålla på med det själv.
Ja.
Det tyckte jag var ganska läskigt först när jag skulle börja skriva om böcker, för jag tänkte då, gud, om det var någon svensk författare, att den här är ju jätterädd nu.
Ja.
Den liksom står inför sin recensionsdag.
Mm.
Och nu tycker jag inte att det här håller.
Mm.
Men jag försöker ju skriva då saker som jag kan stå för.
Mm.
Som handlar om boken och som inte är blä. Alltså även en recension ska ju ha en verkshöjd.
Mm.
Och då är det okej. Okay. Men en kritiker, fast det är inte litteraturkritiker, det är ju en teaterkritiker, men det är ju Lars Ring, som jag har haft ett otroligt, alltså Svenska Dagbladets främsta kritiker, som jag har haft ett otroligt komplext förhållande till under hela mitt, de 20 år jag hållit på att skriva pjäser. Han hyllade alla mina första pjäser.
Mm.
Sen så har du, skrev han fruktansvärt om en pjäs som jag gjorde, som mycket riktigt kanske inte var liksom det jag kommer att bli ihågkommen för efter min död, men det var en pjäs som hette Svinrik. Det var den där jag fes ihjäl mig.
Men det är också en av de få föreställningar han har sågat historiskt någonsin.
Där
gick hans gräns. För jag har ibland undrat var hans gräns går.
Den går med den. Och om den, alltså, så skrev vi också Leif Zern.
Ja.
Jätteroligt. Hans recension. Och det här är jag faktiskt stolt över. De sista orden i Leif Zerns recension av den föreställningen var prutt, prutt. Och att lyckas få Sveriges kanske mest legendariska teaterkritiker att skriva prutt, prutt, tycker jag är...
Ja, det är en bedrift i sig.
Det är en bedrift i sig.
Ja, det är det.
Jag kan dö lycklig efter att ha fått Leif Zern att skriva prutt, prutt. Sen var recensionen kanske inte rakt igenom berömmande från det hållet heller. Men det jag blev irriterad på med Lars Ring i det fallet, det var inte faktiskt att han skrev ner föreställningen. Det är möjligt att den till och med var värdig, eller åtminstone verkligen jag var värdig. Det är en grej, det hör till liksom spelets regler. Men sen motiverade han det med, för att Kalle Westerdahl, som var med i föreställningen, råkade stöta ihop med Lars Ring kort senare på en tunnelbaneperrong. Och de känner igen varandra liksom sådär. Så då så hade Lars sagt såhär, ja, han är ju väldigt trevlig. Så han sa, ja, hej Kalle. Ja, jag kanske inte kommer bli inbjuden till fler föreställningar på Brunnsgatan, lite skämtsamt sådär.
Ja.
Och då så sa Kalle, nej men vi tyckte det var en ganska rolig recension.
Mm.
Men då sa Lars, nu skvallrar jag verkligen, men då sa han så här, nej men jag känner bara att jag måste faktiskt skydda de här tanterna som är Brunnsgatans publik från den här föreställningen. Jag vill verkligen att de ska förstå att det kanske inte är något för dem.
Det är ju tanterna som bär Brunnsgatan.
För det första. Men just därför tyckte Lars liksom att de ska verkligen slippa se mig prutta ihjäl mig. Då vill jag bara säga att det är ett fördomsfullt sätt att se på tanter. Det är stor erfarenhet av tanters toleransnivå. Den är mycket, mycket
högre. Det var någonstans där vi började våran podd för 5 år sedan.
Mm.
I den känslan av kulturtanten som...
Ja. tål och vill ha typ allt.
Men det andra fantastiska exemplet som var den 97-åriga kvinna som kom fram till mig i Äppelvikens bokhandel.
Ja.
När jag var där och pratade med Oskar Levertins vänner av alla böcker. Hon kom fram liksom i signeringskön och så sa hon så här, med sin lilla, lilla kropp: jag vill bara säga att det är inte en dag för tidigt att någon skriver om äldre kvinnors sexualitet. Jag har varit gift i 70 år, du kan ju tänka dig hur det var. Det var inte så kul alla gånger. Ja,
ja.
Hon skulle säkert ha älskat pruttföreställning.
Ja.
Men vi måste ta bort den här liksom prydhetstempeln från tanten.
Ja. Men å andra sidan kan jag tycka att det är bra också att Lars Ring vågar såga lite.
Ja, annars så tror man inte på något.
Jag vill gärna uppmuntra honom att göra det lite oftare.
Såga mer, Lars. Ja,
det var, i helgen var det till exempel en väldigt intressant artikel i Svenska Dagbladet där Ylva Lagercrantz-Binder skrev om när hon var liksom en av en forumflicka. Jag var en forumflicka, tror jag den hette texten. Alltså forum där Jean-Claude Arnault och Katarina Frostenson höll hov och hade, ja ni vet, hela den där historien. Men då hade de bland annat i början av, i forums barndom, så hade de gjort någon föreställning där som byggde på Katarina Frostensons text av någonting som jag inte minns namnet.
Sebastopol.
Just det. I regi av Jean-Claude Arnault. Ja, just det. Och den hade då Lars Ring hyllat. Han förstod den här och tyckte det var mycket intressant. Medan Nina Lekander i Expressen, vilket hedrar henne.
Tyckte det var så, skittråkigt?
Ja, verkligen. Det var så fint uttryck. Det var liksom tråkigt.
Orkar inte kolla på det här. Hon pratar ju bara.
Ja.
Grejen är att det som har uttryckt detta forum har ju aldrig varit humor.
Nej. Jag kan ju säga, det har jag ju sagt förut i den här podden, att jag stod ju inte ut. Jag var ju på forum ett par gånger, men jag tyckte att det var så outhärdligt pretentiöst och långtråkigt, så att jag ville inte gå dit. Jag hade lite dåligt samvete kanske, för det verkade som att alla andra kritiker sprang dit med titt som tätt.
Ja, och tyckte åh.
Ja,
men man skulle tycka åh.
Åh, skulle man tycka. Men jag kunde inte förmå mig att göra det.
Så att jag fick ju den sitta bekvämt.
Jag bemötte liksom forums verksamhet med en slags bara tystnad, med ingenting. Ja.
Ja.
Vilket...
Men det kan du vara lite... glad för i efterhand.
Ja, på sätt och vis. Jag har ingenting att ångra i alla fall. Jag ångrar kanske att jag sa mitt hjärtas mening istället. Mm. Men jag tycker ibland så här små institutioner som lever på inte så stora bidrag, trodde jag då. Men det visade sig att det pumpades ganska mycket bidrag in i den här verksamheten. Men min känsla då var att de kan väl få hålla på i den där källaren. Utan
det skadar ju ingenting till du
naivt. Det är outhärdligt att sitta där inne. I
dålig luft.
Dålig luft. Dåligt liksom...
Men ofta inga ryggstöd heller.
Nej, inte ens en skön stol som på Bruntgatan. Det finns ju inga fönster och så. Det går ju jättebra att sitta där ändå. Men det
här
var
väldigt
ju
jävla
fällstolar var det. Ni vet ju hur hemskt det är att sitta på en fällstol.
Men vi har ju noggrann besiktning av vår ventilation för det första.
Ja, det är bra.
Och sen har vi ryggstöd.
Ja, ni har ryggstöd.
Det är minsta man kan begära.
Nej. Ja, så med det sagt.
Om ryggstödet. Jag vet att du vill ha kycklingbaltor, men du har... Det är godis med dig.
Det kan hända att om du liksom sköter dig jättemycket, så kan det hända om du lägger dig ner så att du kan få så småningom en liten skärva av Martinas kyckling.
Men då är det
andra rummet att till att sköta sig.
Ner med patriarkatet. You were 60, my village queen, down by the Tycker du att det är jobbigt att skriva kritik? Eller svårt? Eller vad ska man säga? Men apropå det som Åsa Bäckman pratade om i Perspektiv.
Malous. Ja. Ska vi prata om det idag igen?
Nej, men bara apropå lite... det att man liksom recenserar och så att folk blir purkna i burken liksom. Nej, det blir inte du dig om väl? Om de blir sur på dig för att du har skrivit någon recension som var dålig.
Nej.
Eller negativ.
Det bryr jag mig inte om och det kommer ju sällan fram till mig heller.
Nej, precis. Men om någon skulle skriva...
Man inte vet, vad har man inget ont av.
Men har det hänt att du får... Eller det måste ju väl ha hänt någon gång. Det är ju för sig totalt faux pas. Men en del skriver väl till recensenterna?
Ja, men det har hänt så här till exempel att en make till en sopran som jag har inte gett en jättebra recension.
Fy fan vad pinsamt.
Ja, väldigt, väldigt pinsamt.
Gud vad jag skulle skämmas om jag var hon.
Ja. Det var inte bra. Och jag tror faktiskt att jag svarade honom att det kanske det är väldigt, som du vet, det är väldigt ovanligt kanske att sådär, släkt och vänner hör av sig och så. Och dessutom hade ju inte jag sagt så här, hon har en ful röst, utan det var ju mer att hon var i ett sammanhang som jag inte tyckte var så konstnärligt intressant eller någonting.
Ja. Lite får man ju också förstå, kanske ännu svårare för någons anhöriga ibland förstå att det ingår i konstnärlig verksamhet att få kritik. Ja.
För en annan gång så kan man få ett annat meddelande från någon nära anhörig. Och det var faktiskt alldeles nyligen när jag var på Martin Frösts konsert. Nej men var tyst. Sätt dig. Varsågod och sitt. Så. På konserthuset som var liksom en kick-off för en... sån altruistisk verksamhet. Han ska liksom se till att barn i mindre bemedlade fattiga länder får tillgång till blåsinstrument. Va? Mm. Mm. Så det var en sån konsert för att skapa intresse för det här projektet. Mm. Ja. Men till det evenemanget så hade ju då någon hade då på hans uppmaning skrapat ihop en massa unga klarinettister, en massa barn helt enkelt. Mm. Som satt hela konserten, så satt de på körläktaren i konserthuset. Den är alltså så att man ser dem. Det är alltså ovanför orkestern. Mm. Så man sitter liksom på en läktare och så tittar man mot publiken helt enkelt. Ja. Och man såg ju de där hela tiden, de där barnen som satt där. Mm. Och man såg att de höll klarinetter i handen och sådär. Och tänkte att nu, det kommer bli något snart, vad roligt. Och Martin Fröst spelade och dansade och pratade liksom lite filosofiska spörsmål med publiken och orkestern spelade och det lät så bra alltihopa. Och sen så, precis innan allting skulle ta slut, så togs de här barnen in och ösregnade här i kameranbarnet. Gud vad mysigt vi har det.
Vi har det så mysigt, ni ska få se bild på det här sen, det är så fint.
Ja,
ja vad hände då?
Jo... Då fick de så att säga ackompanjera Martin Fröst genom att spela en lång ton.
Var det enda de fick göra?
Ja.
Och där har man suttit och sett dem, eller snart ska barnen visa hur fint de kan spela.
Ja. Och vad de fick...
Tut!
Verkligen ett tut. Ett jättelångt tut. Jag blir så upprörd.
Men stackars de där barnen. Vad ska de sitta där?
De var inte treåringar. De var
faktiskt mycket på gymnasiet. Va? Ja, ja. Och de sitter där och tutar med Martin Fröst. Jag tycker att Martin Fröst tutade i sån horn där. Jag tycker faktiskt att han fick det att handla om för mycket om sig själv.
Ja, han fick det.
Men
gud. Så att jag tillfogade en liten randanmärkning om detta.
Ja, bra gjort
recension.
Du tillät dig.
Jag tillät mig. Ja.
En liten fotnot om att det där kanske inte var kvällens höjdpunkt.
Nej, det var inte så väl genomtänkt när det nu skulle handla om barn skulle få spela. Det var poängen med det.
Istället är det Martin Fröstfestival.
Ja.
Åh, herregud.
Och så, för sen när jag kom ut i foajéerna sen på konserthuset, när allting var färdigt och de här barnen också kom ut i foajéerna, där det är ganska högt i tak och väldigt fin akustik, då var ju de så spelsugna som man hörde ju, de spelade ju alla möjliga trudelutter.
Men de ville se att de spelade.
Ja, men då, man hörde ju framförallt att de kunde någonting annat än tut.
Det är förnedring.
Det är förnedring.
Det är det faktiskt.
Det är faktiskt förnedring. Och då fick jag faktiskt ett meddelande.
Oj.
Från en.
Nej, det var bra den här gången.
Ja. Som tyckte att det var så bra att jag hade skrivit så. Och meddelande att det var ännu värre. för att nu får jag med skvaller, men det var alltså, det var, det stannade liksom inte, det otrevliga stannade inte med det här, utan det var, handlade också om en attityd gentemot de här barnen som liksom genomsyrade hela det här evenemanget. Så det som Martin Fröst, skärpning.
Apropå skvaller och människor man beundrar och byter uppfattning om, så såg jag en författare som jag har gillat väldigt länge på förra bokmässan.
Ja.
Som jag inte känner, men jag har träffat, vi har varit i samma sammanhang någon gång.
Ja.
Så det var precis på väg att gå fram och säga hej till honom. Det hade varit helt naturligt, för han vet precis vem jag är.
Jag har beundrat den här personen på avstånd.
Ja, och sen har vi träffats en gång.
Inte så här, är ungefär samma ålder, eller?
Han är äldre än jag.
Du kommer inte säga hans namn, förstår jag.
Jag kan inte säga det i hemlighet till dig sen.
Du får, nej.
Du kommer bli skitförvånad.
Ja.
Men en sån där som man är säker på är jättehyvens. Mm. Så jag är precis på väg att gå fram till honom och säga hej bara. Och tack för det senast.
Mm.
Och, men, då såg jag, då satt han på... Han höll precis på att avsluta ett framträdande på en av scenerna.
Mm.
Och så var det ett barn där. Det var en kille, alltså någon barn som var typ 11 år eller något. Som hörde till något annat sällskap. Som faktiskt räckte upp handen och ville ställa någon fråga. Och när författaren sa, ja men vad är det du ska fråga då? Nej, tycker du att det är kul att vara författare? Och författaren sa, ja det tycker jag, men nu så... Det där var ingen adekvat fråga. Du får gå. Jag bara...
Vadå, var det här
mitt val? Och så tänkte jag, nej, jag tänker fan inte gå och bekräfta dig.
Var det en monter på bokmässan?
Ja, ja.
Får gå.
Det är så... Du får gå.
Jag menar, det var inte som en stängd... Liksom.
Nej, men det är inte han som bestämmer. Nej, det var inte hemma hos han. Det är inte han som bestämmer. Ja! Han har ingen rätt att köra bort någon. För att den ställer en för dum fråga.
Nej.
Och speciellt.
Nej, det. Gud vad otrevligt.
Alltså jag blev otrevligt. Så då tänkte jag, nej. Jag tänker inte bekräfta den här drummen.
Nej, drummen var ordet.
Så fy, alla ni offentliga personer eller icke offentliga personer.
Så du gick också eller?
Ja, jag gick bara för
mig.
Ja. Tänkte fuck you.
Ja, liksom. Jag förstår.
Mm. Jag gick med näsan i vädret.
Har du läst den här personens böcker efter det här tillfället? Eller?
Ja, men det är ju det. Här kommer, ja, det är intressant. Ja,
kan person. Du skilja på verk och person?
Ja, ja, ja. Alltså, grejen är att han har inte givit ut någon ny bok efter det.
Nej, det var inte så att jag gick... Han var ju ett dåligt konstnärligt. Han har liksom ju en dålig plats i livet, så att säga.
Säkert.
Ja.
Torka. Idétorka.
Ja, men grejen är att jag tycker verkligen inte att det är kul att vara författare just nu.
Han tycker det är skittråkigt. Ja,
det var ju huvudet på spiken.
Det var verkligen den bästa
petade
frågan.
Petade han så?
Jag petade han så. Var därför han blev så purken.
Ja. Men, du får gå nu.
Du får gå nu. Precis som min kreativitet har gått ifrån mig för länge sedan. Balto, om du lägger ner så kan du få den här kycklingen.
Oj, det här är väl en fästing också.
Är det fästing? Balto, om du ligger ner, så får du den. Bra!
Oj, oj, oj. Nu är det bästisar för livet. Fantastiskt.
Nu får du glädjas åt det här en stund, Balto.
Det är ofta man får i vårat veganhem.
Nej.
Det finns aldrig någon kyckling.
I alla fall. Mm. Nej, men... Det här hände faktiskt igår. Det upprepade sig lite grann. Det är ett scenario som påminner om det här. Nämligen när Bart Moyart tog emot Alma-priset.
Mm.
Ja, på också på konserthuset.
Och du var där? Liksom.
Jag var där. Ja. Och det var Nishti Stark som var konferencier. Sara Klang sjöng. Choco Kanel var DJ.
Hoppla hoppla.
Ja, och och kronprinsessan var där och kulturminister Amanda Lind och det är värsta pådraget liksom. Ja. Det var ganska fint liksom. Alltså det var ganska trevligt och Nishti Stark var lite smårolig och sådär, va. Bytte klänning kanske en gång för mycket i
sammanhanget.
Jag och bytte frisyr en gång för mycket också. Men i alla fall, apropå att sätta sig själv i centrum. Ja, folk kan inte låta bli.
Nej.
Men då hör det till saken att Bart Moyart, den flamländske författaren från Belgien, han har 6 bröder. Så han är uppvuxen i en familj med 7 stycken pojkar.
Wow.
Och det är ju, ja, det är ju lite kul att prata om, och det har han också skrivit om och sådär. Det kan man ju liksom inte låta bli att adressera. De är för övrigt i publiken liksom. Allihopa var alla bröderna och hans mamma. Hur som helst. Då skulle liksom Nishti Stark, komiker och skådespelare, skulle då liksom spela upp en liten scen, eller en liten sketch så att säga, från köket hemma hos Bart Moyart, hur det kunde gå till. Och så hans mamma och bröderna sitter i publiken. Alltså. Ja. Och då liksom tas det fram väldigt hastigt ett bord, ett matbord med en duk, och sen liksom 8 stolar, och så slår de sig ner kring det här bordet. Nishti Stark och 7 stycken barn.
Aha.
I sådär tripp, trapp, trull.
Ah.
Ja. Och då så spelar upp en liten scen, och hon ska fråga dem vad de har gjort, hur de har haft det idag.
Mm.
Men grejen är att de får inte prata, utan det går till så här. Ja, hur har du haft det idag då? Jaha, var det så? Och du då? Jaså. Och hur har du haft det? Jaså, vad säger du det? Så att hon babblar oavbrutet.
Och barnen är tysta.
Barnen typ mimar eller så här, skakar på huvudet.
Ja, för så gick det ju verkligen till. Jag undrar vad Barts morsa tänkte. Ja. 7-barnsmamman.
Ja.
Och så här var det verkligen. Alla mina barn mimade bara.
Ja, just det. Och i det här sammanhanget med ett barnbokspris i Astrid Lindgrens anda, Bart Moyart kommer snart att hålla ett fantastiskt tal där han kommer att berätta, eller liksom tala om vikten av att lyssna på barn och så vidare. Så får inte de enda barnen som är med på scenen.
Barn ska synas och inte höras, bokstavligen.
Verkligen. De är som, man kunde ha placerat dockor där istället.
Jag tror att Astrid Lindgren skulle ha, hon skulle ha haft något dräpande att säga. Astrid, om hon hade levt. Jag tror hon skulle ha tyckt att
hon skulle ha brutit, och så skulle hon ha gått och hämtat någon av de där barnen.
Ja, men nu får den här liksom nippertippan vara tyst en stund.
Ja,
så vill jag att ungarna ska prata.
Ja, det hade väl varit roligt om hon verkligen på riktigt hade frågat dem, hur har ni haft det idag? Och så hade de,
så hade de fått berätta hur de hade haft det.
Ja.
Vad fint det hade varit.
Ja.
Men det var Nistis show.
Är det bara jag som är överkänslig?
Nej, men det här är ju så flagrant exempel på att motverka det egna syftet som det går.
Ja.
Alltså hela prisets existens. Alltså jag tycker att det är, Almapriset är ju ett sånt fantastiskt exempel också på, alltså att barnlitteratur har ett sånt stort pris med så mycket pengar att det blir som ett Nobelpris.
5 miljoner svenska kronor.
5 miljoner.
Ja.
Det är liksom ett erkännande för barnlitteratur.
Ja, det är det.
Och då ska man ju inte samtidigt förminska barn. Varför ska man förminska just dem eller låta dem hålla käften? Nej, på en ceremoni för det priset.
Det är ju inte så, det är inte som att det inte finns liksom barn som kan prata i Sverige. Det är inte så att svenska barn är talträngda.
Barn.
Och blyga.
Nej, det finns massor med barn som skulle ha pratat läppen av sig.
Ja.
Nej, det där var inget bra.
Nej, det var inte okej.
Vill du ha kaffe, Babylove?
Ja, gärna.
Ska jag hämta?
Ja,
eller köpa?
Ja, visst. Jag kan swisha dig sen. Kaffe och gärna någon kaka.
Vill du bli överraskad?
Ja, det vill jag.
Okej, jag överraskar.
Ju fler nötter själva kakan innehåller, desto bättre. I övrigt kan du överraska mig.
Det är bra med nötter.
Nötter är bra. Så på vägen hem från konserthuset igår satt jag på tunnelbanan och liksom jagade upp mig över det här. Även om det var, alltså Sara Klang sjöng ju fantastiskt. Och talet var så bra så att jag ska publicera det på Expressen. Så bra var det.
Bra.
Nina Lekander ska översätta det. Kommer bli jättebra. Men i alla fall, vad gör man när man sitter på tunnelbanan och blir upphetsad av saker och ting, över saker och ting? Jo, man twittrar. Ja, det gör man. Man twittrar argt.
Argt.
Ja.
Med djävulshot.
Ja, det gör man. Så när jag sitter där och formulerar något slags twitter som går ut på att Bartmojärts tal var fantastisk. Sara Klang sjöng underbart. Och precis när jag skrev Sara så kommer: hej, jag heter Sara, jag är hemlös. Precis i samma ögonblick som jag skriver Sara så kommer den här Sara. Kanske många som har träffat henne. Hon tar vissa turer, den här Sara. Hon åker röda linjen mest. Så att man är Sara med Sara liksom. Mm. Och då bara, du vet, då fick jag en sån där Colbertil Jonsson ögonblick liksom. Att vad ska jag göra? Alltså jag vet inte. Då bara munnen gick så sa så här: Sara, förlåt. Alltså jag har inga pengar. Det var jävla lögn. Men man vill inte hålla på och jiddra med Swish och grejer. Jag hade inga kontanter. När jag har jag kontanter så ger jag. Mm. Men däremot, vill du ha en bok? För då hade man ju fått på Alma-priset en goodiebag. Mm. Med den här boken, Kärleken man inte förstår, av Bartmojärt. Den som du fick av mig den dagen. Jag har fått en till av den. Så jag tog upp den i min tygkasse. Och gav den till henne. För hon sa ja liksom. Och så sa jag: hoppas att du kommer tycka om den. Jag tror den är bra. Det kommer jag säkert göra. Alltså. Och så gick hon.
Men jag tycker det var bra. En del skulle ju säga så här då: men vad fan, Sara vill inte ha en bok.
Nej, det är lite som med Colbertil Jonsson, du vet. Det är men, hon som får, han men som andra får sidan, prostituerad och som får lemå.
Men å andra sidan så är det taskigt, tycker jag. För vad är det som säger att Sara inte kan vilja ha en bok? Ska hon bara vara fixerad vid att hon har väl fler egenskaper än att hon inte har några pengar? Till exempel kanske att visst var intresserad av att läsa en bok. Hon kan antagligen inte fixa ett lånekort till exempel, för att det är inte säkert att hon har legitimation. Men alltså, det är allt möjligt krångel med att vara hemlös. Så jag tycker det var skitbra. Och överhuvudtaget principen, markeringen att man gärna vill ge någonting, även om man inte har pengar just då, är också bra.
Ja.
Så jag tycker det var...
Det kändes bra.
Det var 5 getingar. Antagligen hade du feeling också att det var bra till just henne. Någon annan skulle du kanske ha känt att den ska inte...
Nej, precis. Jag tycker hon är ganska ung. Vad kan hon vara, 20-någonting liksom?
Ja.
Ja. Det är sorgligt. Men... Jag tänkte att det kunde passa. Det är en bok för unga vuxna. Alltså jag bara bortsett från vem hon är. Som,
absolut. Att... Skitbra. Skitbra.
Jag vet det dessutom. Jag har ju läst den också, så jag råkar ju veta att den är bra. Så det kändes ändå som att det var bara inte ville ha en bok. Utan...
Vill du ha den här boken?
Ja.
Ja, precis som det hade varit en man som heter Ove. Eller en random bok. Eller jag vet inte, den kanske är jättebra.
Nej, men det hade inte alls. Nej, den hade jag inte räckt fram. Det måste ju vara rätt bok.
Det är väldigt personligt det där med böcker. Vad man ger för böcker.
Det där fenomenet, är det bara jag som håller upp, som upplever det? Att just när jag skriver saker, att jag hör...
Nej, det där hände lite då och då.
Det gör jag.
Men det konstiga var att... Men dels att man skriver saker och sen hör man samma. Men sen så också på en konstnärlig nivå så verkar det vara... Till exempel på min releasefest för 1000 sjönan där du var, så var det också en kvinna som jag bara känner via en Facebookgrupp faktiskt. En sån här sluten Facebookgrupp, så jag hade aldrig träffat henne i verkligheten förut.
Nej.
Men jag hade sagt till alla i gruppen att ni kan komma om ni vill. Så då kom hon. Då visade det sig att hon har en kompis som är också författare, men skriver på isländska och bor i Reykjavik. Men den kompisen har också någon sorts svensk bakgrund. Jag förstod inte riktigt, men hon är liksom svensk och isländsk och kan båda språken och sådär. Och hon håller på just nu med en bok som handlar om aktiv dödshjälp. En roman. Och då hade den här kvinnan då som sagt att nej men herregud, Vet du vad? Jag ska på en releasefest ikväll med en svensk författare som har skrivit en bok som också är. Men tydligen så är hennes bok helt annorlunda liksom, rent litterärt, en annan typ av bok den, förstås.
Förstås.
Men det är samma tema. Men jag tror att det är, nej, men jag tror att det är att ibland så drar
Rodsen heter det.
Ibland så drar liksom tankar omkring ungefär som väderfenomen. Och människor drabbas av dem. Alltså det är ju rätt självklart om alla skulle skriva böcker om klimathotet just nu. Men det finns även med mer obskyra ämnen. Att det är sällan alltså, bara en som skriver
inte bara
om
vifta undan det. Alltså. Jag vill gärna, nej, men jag tycker att alltså, saker och ting går på något vis i några konstiga cirklar. Jag blir gärna så här lite fnoskig och lite så här halvt new age när sådana här saker händer.
Plus att jag hade skrivit om Reykjaviks bassäng i boken. Alltså jag har ju skrivit om Reykjavik.
Du diggar ju Island.
Jag älskar Island.
Du vill gärna helst åka dit ju nu på semester. Du vill inte åka dit och träffa henne.
Jo, men jag har sagt att hon ska komma till Stockholm i sommar också. Mm, så ja, då ska vi ses. Men,
då kan man också göra.
Men jag åker till Island så ofta jag kan. Tror jag har varit där 4 gånger eller något.
Alltså, allting kan inte förklaras
med bara en fullständigt random slump.
Sen behöver man inte gå så långt som Sundsvalls kommun som anlitar ett medium för att kolla om det spökar på kommunhuset det så, för skattepengar. Det kanske, ja det har de gjort. Hon sa det på Ekot i morse.
Okej, okay, jag så måste smälta det här. Kommunen betalar ett medium för att komma och kolla om
det är som ska en bok av Martina Montelius.
Men då, ja, det är jättebra. Men då så måste ju någon liksom som jobbar där ha upplevt typ några vibbar. Ungefär som Sofia Wistam.
Ja.
Som hör lekande barn i sitt hus på Lidingö. Mm. Det stod i Expressen tror jag. Eller det står
som en sanning så.
Ja, men det har hon sagt i sin podd tillsammans med Pernilla Wahlgren att hon
det måste ju vara så.
Ja, men hon, men grejen är att hennes dotter har också hört om lekande barnen. Så då förstod Sofia att det här är inte inbildning. Mm. Nej, men okej. Okay. Men jag,
ja, men om hon vill ta pengarna som hon känner på det här programmet i Kanal 5 och bekosta ett medium så det är okej med mig. Men jag tycker kanske när man börjar gå till skattepengar
och den skattkistan.
Man är ute på ett sluttande
plan. Det var ute på ett sluttande plan. För att hur många andra place kan det inte finnas? Alltså tänk om till exempel, alltså Sundsvall måste ju ha någon bollklubb eller något.
Mm. Mm.
Sundsvalls pingis eller bordtennisklubb.
Precis.
Och då, om de som går där och spelar, de kanske plötsligt hör något skrapande eller hasande som de inte kan förklara i omklädningsrummet. Eller så att Sundsvalls gaykör kanske plötsligt hör Freddie Mercurys röst blanda sig med sin tänker de, vad gör Freddie i Sundsvall? Och det kan bara det här mediet svara på. Ja. Alltså den här personen kommer kunna fakturera som fan.
Ja, visst. Men lycka till och välbekomme och så här. Men samtidigt, det går ju en gräns om en fin som går just vid det här med skattemedel.
Där vi måste sovra, lite hårdare.
Vi måste det. Å andra sidan går det ju kanske inte bara en eller två gånger som ett medium togs in i Palmeutredningen och fick
Just det.
De är ju inte först.
Nej, men långt därifrån.
Nej. Men det är ju intressant också med den vidskeplighet som råder uppe i liksom Ångermanland Medelpad.
Är det så?
Ja. Du vet att det fanns ett program, det finns fortfarande, som heter Det Okända, va?
Ja,
just det. Det går fortfarande kanske.
Jag vet inte, men det har ju gått väldigt länge i alla fall. Det verkar finnas väldigt mycket okänt.
När jag var i Sollefteå för några år sedan, så det här har jag säkert pratat om förut, men nu har vi gjort så många avsnitt så det går, är omöjligt att hålla reda på.
Det går inte.
Nej, jag får fråga ett medium så kan jag få. Ja, men
en del säger faktiskt att spöken är på samma frekvenser liksom som våra elektriska och elektroniska apparater.
Jaha.
Det är därför de lampor blinkar och håller på. De är inne på elnätet på
något sätt. Ja,
de är inne där. Nej, men de giddrar med elnätet. Alltså när det kommer ett spöke så blir elnätet stört.
Jag förstår.
Ja.
De är inne på bredbanden också.
Ja, det kan vara så att om ni tycker där hemma att ni har långsamt internet till exempel. Ni kollar på Netflix och så börjar det snurra en sån där snurrgrej att det laddas. Kan vara ett spöke.
Kan det vara.
Så då får ni gå in och googla. För det kommer plötsligt då funka perfekt att googla fram ett medium. För spöket vet liksom att ni vill ha kontakt med.
Men i alla fall, där hade de på en sån här gammal analog anslagstavla som brukar finnas på alla, i alla gamla städer. Så på olika ställen. Här finns det en sån också. Där stod det man kan åka på yoga-retreat på Fårö bland annat. Men här fanns det i alla fall en lapp där man då kunde anmäla sig ifall det eventuellt skulle kunna finnas någon i Sollefteå med omnejd som hade haft någon sorts erfarenhet av spöken eller övernaturliga företeelser. Så kunde man i så fall ta det här telefonnumret, riva av det. Och gå hem och kanske ringa från sin telefon som vid den tiden satt fast med en sladd i väggen.
Ja, ja. Säga hej.
Ja,
jag heter Maud.
Ja. Och det var väl kanske, det fanns väl ungefär 10-15 olika sådana man kunde riva av.
Alla borta.
Fanns inte telefonnummer kvar.
Så där spökar det som fan!
Oj. Det är ju det. Ångermanland Medelpad. Oj, oj, oj.
Det är dit man ska åka på spökjakt.
Nej, jag tror det.
Lyssnarna, ni kommer väl ihåg, jag vet inte vilket avsnitt i ordningen det var när vi, Gunilla och jag,
ja,
tillsammans med våra vänner Elvira och
Björn Barr
försökte då få kontakt med spöken. Det gick lite så där.
Jag
fuskade, jag blev så irriterad för att Björn...
Ja, du gjorde det.
Björn called me out.
Ja.
Men jag ville bara att det skulle hända någonting. Alltså jag puttade kanske lite.
Ja, du puttade lite.
Men jag ville ju bara skapa innehåll. Och så jag kände mig lite, eftersom vi var på Brunnsgatan, så kände jag mig lite som
själva att... Själva teatern måste leverera.
Nej, men att jag var, ja, att jag var värdinna och att jag var ansvarig för att leverera spöken.
Ja, jag vet.
Nej, det var inte någon höjdpunkt i min karriär.
Det blev ingenting av det där, ska jag säga.
Men nästa gång vi ska kolla efter spöken så åker vi kanske till typ Ångermanland.
Näringslivsbolaget i Sundsvall har betalat ett medium för att undersöka om det finns spöken i stadshuset. Det här gjordes under hösten 2017. För styrelseordförande Anders Hedenius kom det som en överraskning när vi ringde upp honom.
Men menar du bara, skämtar du med mig nu eller?
Nej, det finns en faktura och vi har hört av oss till det mediet också.
Jag har aldrig hört talas om det. För mig verkar det helt verklighetsfrämmande. Jag blir otroligt förvånad faktiskt.
Men jag tänker att ni i styrelsen, borde inte ni ha koll på vad som sker inom er verksamhet?
Jo, det har vi naturligtvis. Vi har det övergripande ansvaret. Men vi har ju en vd som vi har delegerat ansvaret till.
Så du känner att det här var inte särskilt väl investerade pengar?
Nej, förlåt att jag skrattar, men jag är lite chockad över hur man kan köpa ett medium.
Den här kakan, det var en kombination av en väldigt söt müsli och tiramisu, fast minus grädde.
Ja, men det var det där med blandning, en konsistensblandning som var ganska tillfredsställande.
Mm, mycket kakao var det också. Jag är så nöjd, Martina.
Du var nöjd.
Soppan som jag inte... Vad var det för soppan? Vad var det vi åt egentligen? Du åt en cesarsallad.
Mm.
Och jag åt... Vad var det för soppa jag åt?
Ja, du ska kolla.
Ja,
jag kollar så att lyssnarna kan få...
Oh.
Jo, Gunny, din soppa var broccoli, palsternacka och blomkål med smak av citrongräs och ingefära. Så det var en sorts svensk-asiatisk soppa.
Mm.
En annorlunda soppa.
Den var toppen.
Mm.
Den var toppen bra. Jo, men en grej till som hände på det här Alma-priset innan vi slutar. Det var att jag fick liksom som en egen liten sändning av Babel till livs. För att bakom mig så satt Jessica Gedin och Agneta Pleijel. Och man måste ju sitta en kvart innan allting kör igång för att kronprinsessan och alltihopa det där.
Ja, de måste ju skyfflas in.
Ja, så det var precis som att höra på ett långt inslag i Babel, med den enda skillnaden att det var Jessica Gedin som pratade istället för Agneta Pleijel. Alla fall. Men det roliga med det var att Agneta Pleijel, innan hon satt sig på sin plats, var på två bänkar längre fram.
Aha.
Och hon har satt det fel. Aha. Istället för att gå ut ur hela bänkraden, ja, här med mitten,
ja,
så bara gränslade hon två stycken.
Ja.
Bara saxade över.
Ja, ja. Jag tror hon är ascool.
Det är klart att jag saxar.
Ja, ja. Kommer du ihåg när du och jag mötte ju henne väldigt kort på förra bokmässan,
ja,
också?
Ja.
Då stod hon i rökburen.
Ja.
Och tog sig en ciggis.
Ja. Ja.
Jag tror att hon är stencool.
Ja, jag tror också. Var därför hon heller inte gafflade så mycket igår.
Hon skulle gå och kolla på det där. Hon har inget behov av att hävda sig. Hon har inget behov av allt ljus på sig själv. Och är det så att hon ska någonstans, så tar hon kortaste vägen, punkt. Alltså, ja. Det är inget jävla trams.
Kudos, Agneta.
Kudos, Agneta.
Puss. Det är vi färdiga för idag.
Ja.
Hej då. Where I first got second but first met you, not me but you. With your eyes not trees but your eyes so blue, not green but blue. Dressed in Gingham two, not three but two. It was there I knew, not forgot but knew, that you loved, not hated but loved me true, not false but true.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.